Välkomna till dagens juridikpodden. Under veckan så har Sveriges televisionsprogram Uppdrag granskning visat ett uppmärksammat program som handlar om en person som man kallar för Hassan. En klassisk ungdomsförbrytare som började redan i mycket, mycket tidiga år när han var barn att begå brott. Han blev därifrån en återfallsförbrytare, och när han var 19 år så hade han åtminstone varit misstänkt för i varje fall 221 brott på 4 år, det vill säga sedan han blev straffmyndig. Programmet har väckt stor uppmärksamhet, och frågan om ungdomskriminella, hur vi ska stoppa deras inträde i den organiserade världen, pågår för fullt. Ville?
Ja, det här programmet lyfter ganska många aspekter, och det som jag tycker är intressant med det här programmet är i alla fall att det blir någon form av fråga om vilket ansvar som samhället har, och vilket ansvar ska samhället ha, och vilket ansvar har kanske föräldrarna, och liksom vad kan samhället göra i form av lagändringar och sådär. Först och främst så ska man väl säga att jag tycker det är väldigt tragiskt att det blir så här. Men jag tror ju då inte, som vissa säger i det här programmet, på att man bör höja straffen och ta bort straffrabatten för ungdomar och sådär.
Som kriminolog, du är ju faktiskt kriminolog i botten, Ville. Vad har du för syn på just möjligheten att, om man uttrycker sig, mota Olle i grinden?
Jag tror att problemen är liksom större än så. Det här handlade väl mycket om Järfälla och områdena kring där, som kanske inte är så socioekonomiskt starka områden. Och jag tror att problemen måste tas tag i mycket tidigare. Man måste anordna aktiviteter för ungdomar. Det måste finnas ett sammanhang att gå till eller befinna sig eller röra sig till, om det är sport eller kyrka eller vad som helst. Umgängen som inte tenderar att leda till brottslig verksamhet, det tror jag är jätteviktigt.
Erik?
Jo, men det håller jag precis med om, att det här är ju någonting som man ska försöka stävja så tidigt som möjligt. Men frågan kvarstår ju ändå, nu när man har det här problemet. Man brukar säga att brottsligheten går allt längre ner i åldrarna, och det finns ett begränsat antal åtgärder som man kan vidta, framförallt då innan personer är 15, och sen har vi 18 som också är en annan gräns. Och vad ska man göra med dem som då den här Hassan som begår, eller har varit misstänkt för hundratals brott? Då kan man ju börja fundera på hur många brott som i själva verket har begåtts. Men det är naturligtvis en jättesvår fråga, och så länge det är barn det handlar om så måste man ju ta särskilda hänsyn. Jag är inte heller någon förespråkare av att man ska låsa in dem och kasta bort nyckeln.
Nu är ju debatten polariserad i det här sammanhanget, och politiska strömningar som är väldigt repressiva säger ju att det här förebyggande, preventiva, lite mjukare handslaget som vi kanske har haft i de här sammanhangen på folk som redan innan de är myndiga är förhärdade brottslingar, inte fungerar. Vad säger vi till de kritikerna, till exempel den nuvarande regeringen, som trots allt är inne på att stärka och den repressiva delen när det gäller fängelse för till exempel unga människor mellan 18 och 21 år?
Nej, men det är klart att det är svårt att liksom helt sätta sig emot det resonemanget om att det i vissa fall säkert skulle fungera. Men det handlar ju också om en, vad ska man säga, inte livsåskådning, eller det handlar ju om hur vi ser på saker och ting, och om vi tror på rehabilitering eller om vi tror på att man kan bättra sig och kan få en andra chans, så måste vi i så fall se till att stärka de institutioner där den här typen av människor hamnar, även om de inte hamnar i fängelse.
Ja, frågan är alltså om det finns unga människor som urskiljer sig från, så att säga, den massa av unga människor som är lite på glid, och kontra sådana unga människor som faktiskt har tagit steget in i en rejält grov kriminalitet. Och det är ju många av de ledande politikerna då som hävdar att det enda sättet att rent praktiskt få de här från den kriminella banan.
Jo, men jag tror att Ville är inne på något viktigt, är att de här institutionerna som finns, om det är SIS-hem eller om det är vad som brukar kallas för ungdomshem, att om man hamnar där som 12-åring och där då sitter 14-15-åriga grabbar som har en längre kriminell bana, som har erfarenheter. Hassan i det här programmet beskriver ju själv de här lite äldre ungdomarna som förebilder, som lärde upp honom och som gjorde honom till ytterligare, alltså han blev mer och mer kriminell ju längre han satt där. Där tror jag att vi har någonting, utan det är ju, så att säga, man måste ju skilja dem åt. Vi pratar ju mycket om det på anstalter också, att kriminella umgås med kriminella och lär sig att få tips av varandra. Men här när det handlar om barn så tycker jag att då måste vi skilja dem åt på ett mycket bättre sätt.
Jag tror ju själv att man i allt för stor omfattning när det gäller återfallsförbrytare, kriminella överhuvudtaget i debatten har haft ett allt för starkt fokus på att brottslingar egentligen vill leva ett svenssonliv med en stuga med vita knutar ute i skogen. När det i själva verket är så att brottslingar många gånger inom citationstecken skolas in i ett tänkande där de inte alls är ute efter att skaffa sitt svenssonliv och betala skatt, utan tvärtom tycker att sådana som vi som gör det, betalar skatt och går till vårt jobb och så vidare, är losers när man bara kan gå in och vifta med en pistol och få loss motsvarande pengar genom ett rån till exempel. Och jag tror att man i allt för stor omfattning har haft den synen på kriminella. De tycker att det här är en livsstil som de till stor del kan. Det är det enda de kan många gånger.
Ja, men också med risk för att låta superkorkad här, så är det ju så att vårt samhälle förändras ju på det sättet med sociala medier, att det blir lättare att visa upp vad man har och det blir tydligare vad man inte har. Sen kanske man inte det behöver innebära att man tycker att alla som betalar skatt liksom är dumma i huvudet, men det finns ju också någon form av mellansteg där. Vi har pratat om budgeten den här veckan och värnskatten och sådär. Man kanske skulle hellre leva ett liv där man tjänar 65 papp i månaden och liksom ha fina bilar och såna grejer som man ändå betalar skatt för. Men alltså, det blir viktigare och viktigare vad man har, och det blir tydligare och tydligare vad man inte har i dagens samhälle med sociala medier och allting.
Ja, precis. Och i då en djupt segregerad värld, så i de här som kallas utanförskapsområdena, så har man då inte möjligheter till utbildning. Skolorna är sämre, det finns inte alls samma möjligheter. Det är det som du säger, Stefan, att kan man då köpa en schysst Merca efter att ha begått ett brott, ja, då kanske det är det man väljer. Och man ser också upp till de här äldre kriminella som handlar med narkotika och tjänar stora pengar. De blir förebilder.
Men finns det ingen förståelse? Det är ändå så att det finns en ganska stark samsyn bland den så kallade allmänheten och de stora partierna idag om att det krävs inom citationstecken hårdare tag i någon mening mot ungdomskriminella. Finns det ingen förståelse för att det faktiskt är en väg som vi kan gå?
Jo, det är klart, men det beror ju på vad man presenterar för förslag. Vad menar man med hårdare tag? Hårdare tag är för mig ett ganska diffust begrepp. Det låter som Erik sa, låsa in folk och slänga bort nyckeln. Vi har haft poliser som pratar om att det är bra om man kan häkta folk, för då får man dem bort från gatan. Men det är ju en ganska extrem åtgärd. Vad betyder de här hårdare tagen då?
Ja, man skulle ju kanske önska, eller jag skulle önska, att det betyder större polisiär närvaro. Att det fanns, man på något sätt återupprätta det här kvarterspoliser, att man har en kontakt med myndighetspersoner som inte handlar om en ingripande verksamhet. När jag växte upp, då hade vi vår polis i Lomma där jag bodde, och honom kände ju alla, och så fort han kom så stod man ju där med mössan i hand och skrapade med foten, höll jag på att säga. Det var en oerhörd respekt för uniformen och för myndighetspersonen som jag upplever inte finns idag.
Ja, men så tycker jag lite av det här du säger nu, lite av det resonemanget har ju liksom kapats av, vad ska man säga, högerfronten, kanske Sverigedemokraterna, och så här, att man pratar om det gamla Sverige och man längtar tillbaka. Men det finns ju absolut någonting i det du säger, att det krävs en ökad respekt för myndigheter och polisen i synnerhet kanske.
Ja, för vuxna i allmänhet.
Men där, ja, nu låter det väldigt så här konservativt här i studion, vuxna i allmänhet. Är det där problemet ligger, att man inte har respekt enligt de gamla fina reglerna som vi kanske uppväxte under?
Det är ju kanske att dra det långt, men jag tror att det finns så oerhört många aspekter i det här, och socioekonomiska aspekter. Och växer man upp i ett hem med en ensamstående arbetslös förälder, alltså det är svårare att själv kanske hitta ambitioner då. Det finns inget enkelt svar.
Sen tycker jag också, man, bara om jag får säga det, att man måste ju lyfta upp det här med att polisen själva går ut och pratar om extra utsatta områden eller särskilt utsatta områden. Det är också ett ökande stigma, tycker jag, gentemot de som bor i de här så kallade utanförskapsområdena och sådär, som gör att man kanske i slutändan tappar tron på att man överhuvudtaget kan ta sig därifrån och istället skapar sig ett liv som är lämpat för att bo där. Och det kanske är nära besläktat med kriminalitet eller med andra typer av sysselsättning som inte är vad du kallar för liksom medelsvensson, röda knutar, American dream, fast i Sverige på något sätt.
Men det var ju också en ständigt återkommande diskussion när den här typen av frågor är på tapeten i Sverige, att vi landar och pratar om preventiva åtgärder, förskola, skola, hem och skola och familjeföreningar och föräldraföreningar och sådär, redan i tidigare stadium ska vara inne med så att säga, mjuka medel innan det är för sent. Och det låter jättebra och det tror jag ingen säger emot. Men min fråga egentligen i det här sammanhanget är, det här brukar jag då beskriva som lite så här flummigt ifrån de som vill ha hårdare tag ifrån höksidan så att säga. Är det allt för starkt fokus, eller har vi haft allt för starkt fokus på de här lite mjukare, det som på många sätt brukar karakteriseras som lite flummigt istället för att det ska vara så att vi måste ta tag i problemen här och nu? Är Sverige allt för fokuserat på det hållet?
Ja, men alltså det är mycket möjligt. Det kan absolut vara så. Det kanske är så att man under en viss period eller en viss tid tvingas att ändra sitt fokus till att bli lite mer repressiva för att sedan försöka se hur man kan utveckla de här lite mer mjuka värdena på ett nytt sätt. Så att, jag tror att det är mycket möjligt att vi kanske har varit lite för, om man får använda uttrycket, slappa då.
Ja, men det var lite som vi började den här diskussionen med, eller som jag sa tidigare i den här diskussionen, att jag tror att på det preventiva arbetet att man ska jobba från unga år, men man måste ju också hantera det problem vi har idag med unga kriminella som saknar respekt för auktoritet och myndigheter. Det är ju så att säga, det är två olika problem att hantera.
Enligt min uppfattning så var det en väldigt konkret fråga som kom fram i Uppdrag granskningsprogram om Hassan, som jag brukar anse vara den kanske en av de mest springande punkterna när det gäller att försöka förhindra återfallsförbrytare från att hamna på den där banan igen. Och det är när man i det här sammanhanget förflyttar Hassan ifrån den placering han har på Gotland och hem igen till de Stockholmsförorter där han hade växt upp och skaffat sig den här kriminella livsstilen. Jag tror nämligen att det skulle fungera på ett betydligt bättre sätt om man idag, låt säga, dömdes till 3 års fängelse. Säger man, staten disponerar nu ditt liv i 3 år. Du har möjlighet att få sitta på finkan i 1 år. Och låt säga, de övriga 2 åren får du vara i frihet i någon form av träningsarbete, beredskapsarbete, under förutsättning att du flyttar till en annan del av landet där man naturligtvis måste stå under övervakning och det får inte finnas risk för återfall, våldsbrott och så naturligtvis. Därför att ett faktum är att komma tillbaka till samma miljöer och samma umgängen där man är fostrad är det som gör att du trillar tillbaka i de gamla banorna. Om du däremot får flytta och börja jobba på ett jordbruk i andra delen av landet så har du i varje fall en möjlighet att inte träffa din gamla knarklangar eller de som du rånade 7-Eleven-butiken med när du var yngre och nu kanske rånar vad det nu må vara, värdetransporter och så vidare.
Ja, men jag tycker också att du säger en bra grej om arbete där. Det är ju faktiskt så att, vilket vi har skrivit om flertalet gånger på Dagens Juridik, det är fler och fler arbetsgivare som efterfrågar utdrag i belastningsregistret när man söker jobb. Det kanske inte alltid är så jäkla lätt att få ett jobb heller om man har suttit i fängelse. Låt säga om vi skulle öka antalet unga personer som hamnar i fängelse. Det skulle bli jättesvårt att integrera dem i samhället då, återigen om det är så att var tredje arbetsgivare kräver att ha ett prickfritt förflutet.
Jaha, sen har vi lite juridik från vardagen. Det handlar om en lärare som i samband med en idrottslektion stoppade in sina fingrar i en 13-årig elevs mun och syftet var att kontrollera om hon tuggade tuggummi, vilket man inte får göra på lektionstid. Men den här läraren gjorde sig skyldig till då ett ofredande och har nu dömts för detta i Nacka tingsrätt. Hur långt får man egentligen gå som lärare?
Ja, Erik, du och jag hade ju lite olika åsikter om det här när vi pratade om det på redaktionen när vi skrev artikeln. Jag tyckte nog då att som läraren beskrev det här skeendet så tyckte jag nog att det till viss del ändå var befogat.
Ja, medan jag då tog ställning för att som lärare så bör man förstå att stoppa in fingrarna i en elevs mun är kränkande och det bör man inte få göra. Sen kan jag inledningsvis bara ha synpunkter på att man inte får tugga tuggummi på lektionen. Men det är en annan fråga.
Vänta, tycker du att man ska få göra det?
Jag säger inte varför man inte skulle få göra det.
Men då måste jag bara säga att läraren har väl framförallt beskrivit det som att han har vidrört den här unga flickans läpp och alltså inte liksom fört in några fingrar i halsen på det sättet som som du försöker få det att låta som här.
Nej, inte i halsen, i munnen. Och det är också det han döms för, så vitt jag har förstått från tingsrättens dom. Det finns ju flera vittnen här som styrker flickans version av vad som har inträffat. Så att där har ju ändå rätten gått på flickans berättelse.
Och det är faktiskt i en rent juridisk mening så är det ju betraktat som en kroppsbesiktning som hon utsätts för utav en lärare i sin tjänstutövning. Så att på sätt och vis så är det ju ganska långt att göra det här. Sen håller jag inte med dig om att man borde få tugga tuggummi på lektionen, men det kanske ligger utanför den här diskussionen. Det är en ren disciplinsak i skolan. Jag kanske är gammaldags där, men jag tycker inte man ska tugga tuggummi på lektionen.
Hur är det med att dricka kaffe på jobbet? Är det samma sak där?
Nej, men vi har nog i den ålder vi har uppnått inte längre möjlighet att uppfostras till sånt som har med när man äter och så att göra. Men jag tycker inte man ska tugga tuggummi på lektionstid.
Nej, men en intressant diskussion som uppstår när man läser den här typen av domar är ju alltid frågan om hur långt man får gå som lärare gentemot sina elever i olika sammanhang. Och där brukar du ha något bra exempel, va, Stefan, som du har skrivit om någon gång.
Ja, alltså det är, här är ju utrett av Högsta domstolen, och grunden för det här är att man inom ramen för den skolplikt vi har i Sverige faktiskt övertar ansvaret för barnet från föräldrarna enligt föräldrabalken. Därutöver gäller skollagen, det vill säga du har en skyldighet att verka fostrande och i barnets bästa när barnet är i skolan, och även för barnets klasskamrater. Det vill säga, om du bortser från en eventuell nödvärnssituation där naturligtvis lärare alltid har rätt att använda våld som inte är uppenbart oförsvarligt, och ser till en ren ordningsstörande sak från en elev i en klass. Det vill säga att eleven uppmanas att upphöra med detta och i andra hand att lämna klassrummet, men vägrar lämna klassrummet. Då har alltså Högsta domstolen prövat ett sånt fall för ett antal år sedan och slår där fast att en lärare kan inte vara helt kringskuren möjligheten att använda fysiskt våld för att upprätthålla ordningen i klassrummet. Och i det här fallet handlar det om en lärare då som med lätt våld förde ut eleven ur klassrummet genom att greppa runt hans axlar. Och då säger Högsta domstolen att det är tillåtet att använda så mycket våld som når upp objektivt sett till brottet ofredande och olaga tvång, men inte ringa misshandel.
Men då undrar jag, hade inte det rättsfallet kunnat varit aktuellt här då som någon form av prejudikat? För det här är ju ett ofredande brott, och han kanske ville bringa ordning i under sin idrottslektion.
Ja, sen är ju frågan, där får man nog ge Erik rätt, att tugga tuggummi har ju kanske inte samma ordningsstörande inslag som att hålla på och slå i bänklocket och busa med sina klasskamrater. Så att den var ju mer individualiserad, den gärningen, och låg på mer ett, så kallar det för, disciplinplan kanske.
Det som är intressant är ju att jag tror att det inte är så jättemånga lärare kanske som känner till vilka möjligheter man har alltså vilka befogenheter man har som lärare. Jag tycker ofta man talar om att lärare känner sig maktlösa gentemot sina elever, och det är bråkigt och stökigt i skolorna nu för tiden.
Ja, och det här, när jag hade skrivit om det här fallet från Högsta domstolen, så fick jag också en mycket stor mängd mejl ifrån lärare som tackade för att någon faktiskt hade åskådliggjort det här på ett tydligt sätt, och att det inte konstant alltid hette så att lärarna får överhuvudtaget inte röra eleverna, för det får de alltså göra enligt Högsta domstolen. Det fanns någon organisation till barnens fromma som var upprörd över den här domen och anser att det ska finnas nolltolerans i skolan när det gäller våld överhuvudtaget. Men det anser alltså inte Högsta domstolen.
Men om jag ställer en enkel fråga till dig då, Erik, som inte tycker att det här är okej, att man borde få tugga tuggummi på lektionerna. Vad skulle läraren ha gjort?
Ja, läraren skulle naturligtvis ha då uppmanat eleverna att ta ut tuggummit, om det nu är så att man har den regeln. Om eleven inte gör det, då kan han ju be henne lämna lektionen om det är så att får man inte tugga tuggummi, men att med så att säga sin fysiska kraft rota i hennes mun, det har jag ingen som helst förståelse för att man ens kan tycka att det är okej.
Hade du blivit upprörd om det var ditt eget barn?
Då hade det blivit rasande. Jag skulle inte själv gräva med mina fingrar i min dotters mun för att se om hon har tuggummi. Jag tycker inte att det är ingenting man gör på sina medmänniskor.
Om vi bortser från just det här inslaget var att gräva i någon annans mun, Det här har ju viss bäring på det vi pratade om alldeles nyss naturligtvis. Det här med lite preventivt. Är det för citat flummigt, slutcitat i Sverige? Är det inte redan här som disciplin, ordning och reda och respekt för då i det här fallet lärarna och i förlängningen kanske vuxna och poliser skapas?
Jo, det tror jag. Och det går ju lite stick i stäv kanske med det jag sa under vår förra diskussion här om Hassan och sådär. Men det är klart att det är viktigt att redan i tidig ålder få någon form av respekt för auktoriteter. Sen är ju inte jag en person som tycker att alla borde göra lumpen för det är viktigt att lära sig att ta order och sådana här saker. Men det är klart att någonstans här så lär man ju sig viktiga saker inför framtiden.
Ja, det håller jag också med om. Om det nu är som sagt så att man inte får tugga tuggummi, då bör ju liksom, när jag gick i skolan och jag är inte så gammal, om en lärare sa till mig att spotta ut tuggummit, då gjorde jag det illa kvickt.
På min tid så var det aldrig aktuellt, för att då hade man inte ens plockat in ett tuggummi i sin mun eftersom det var förbjudet.
Tuggummi var inte uppfunnet, eller?
Ja, vi hade ett sån här koda från grankottar istället.
Ja, det är bra.
Så kan det vara i svensk skola när vardagen möter domstol och lärare som försöker göra sitt jobb men går för långt döms för brott mot sina elever. Hur snabb kan man egentligen vara när det gäller lagföring? Vi brukar ofta klaga på att vi i Sverige har en extremt lång handläggningstid hos polis och åklagare och sen väntetid hos domstol innan en rättegång kan hållas och dom meddelas. Dagens Juridik berättade i veckan om en man som i söndags greps misstänkt för grovt rattfylleri i Skåne. På måndag eftermiddag så dömdes han i tingsrätten för detta brott. Det är en dag lagföring. Är det här rimligt?
Ja, det är ju oerhört fort. Men jag ringde ju upp chefsrådmannen på Malmö tingsrätt, Lennart Strine, som för övrigt förkunnade den här domen i måndags. Som berättade för mig att, vilket jag absolut inte visste, att den här typen av snabb lagföring sker kanske 2-3 gånger i månaden, åtminstone vid Malmö tingsrätt. Det här var dock det snabbaste han någonsin hade varit med om. Men han menade att det här var ett förtursmål. Det handlade om ett enkelt brott, om man får säga så, grovt rattfylleri. Och det handlade om en utländsk medborgare då som satt anhållen. Så att när det då dök upp en lucka i schemat i domstolen så körde man på. Och så kunde man kunna dom samma dag.
Ja, och det här är väl också en förhandling som jag kan inte tänka mig att den är utsatt mer än till 30 minuter, högst en timme. Så att det är, så att säga, det är också en viss möjlighet att klämma in det.
Jag är barnsligt förtjust i tanken på att rättskedjan ska fungera väloljad och effektivt. Men frågan är om det är rimligt att hålla den här typen av tempo. Det var som någon kommenterade också. Hade han ens hunnit nyktra till när han förhördes?
Ja, sen kan det ju vara så att det var ett erkänt brott och just det grovt rattfylleri så kan man ju alltså ha verkligen svart på vitt huruvida den här personen har kört berusad eller inte. Så att på så sätt är det ju ganska enkelt.
Ja, man får ju förutsätta att det fanns en viss marginal på mätinstrumentet, att han vida överstig gränsen så att det inte var så att säga en fråga om det var normalgraden eller grovt, utan här måste det ha funnits en marginal eftersom att man aldrig har behövt ifrågasätta detta.
Dessutom var det här en person som var utländsk medborgare och därför så var han faktiskt anhållen. Va? Så han satt frihetsberövad, så man behövde inte kalla honom via alla dessa procedurer.
Nej, det är precis. Det var tydligen väldigt enkelt. Och det som Lennart Stines också berättade för mig var att det här blir tydligen vanligare och vanligare, till exempel med brukande av falsk urkund vid vissa av de här inre gränskontrollerna som vi har i Sverige. Och då är det också ett väldigt effektivt sätt att man kan bli av med de här målen väldigt snabbt.
Men en fråga som jag inte vet om vi ställde till Lennart Strina, alltså, som kanske är intressant, är han får en offentlig försvarare, han den här försvararen läsa in sig på förhören. Den sidan får man ju också.
Ja, nej, det var faktiskt inte en fråga som jag ställde, utan Lennart pratade på väldigt mycket och tryckte verkligen på den enskildes fördelar med att det här går så fort, att man slipper sitta frihetsberövad i onödan om man till exempel skulle visa sig vara oskyldig, eller om man då är skyldig som den här personen så blir man av med det snabbt och så vidare och så vidare.
Ja, det ska ju ta som förtursmål om det sitter frihetsberövade människor, men det här är ju då någonting som även enligt min erfarenhet är ovanligt. Det här är ju närmast att betraktas som någon form av strafföreläggande eller till och med ordningsbotsföreläggande. Va? Alltså det går med omedelbar verkan. Och jag tycker för att det kan tjäna som gott föredöme i rättsväsendet. Vi pratade om den här frågan när vi för några program sedan diskuterade A$AP Rocky-ärendet, och jag sa att jag tycker det var förskräckligt att han blev omhäktad, att man inte på den tiden klarar av att genomföra en utredning, ett brott av enklare beskaffenhet där både misstänkt och målsägande och vittnen var välkända och en stor del av händelseförloppet fanns dokumenterat på film. Det borde man kunna klara av att utreda på, låt säga, några dagar, max en vecka, och därefter kunna hålla rättegång.
Ja, det som skulle, i varje fall tror jag, kunna bli lite farligt med det här, det är om man får massa erkännanden i onödan bara för att människor vill bli av med målet, så att säga. Att man inte orkar sitta och vänta, sitta häktad i onödan och sådär. Och det finns det ju även risk för när man sitter häktad väldigt länge, att man till slut bara erkänner fast man kanske inte är skyldig för att man inte grejer att sitta häktad länge. Så det är ju faktiskt en grej som skulle kunna bli lite
farligt. När det handlar om folk som är frihetsberövade, ja, nu är ju det väldigt ovanligt för den här typen av brott. Nu var det en utländsk medborgare som frihetsberövades, och det är skälet precis som när det gällde A$AP Rocky. Men den här typen av mängdbrott, vardagsbrott som begås på löpande band, där man normalt kan tänka sig att man till och med får ett straff för det utan huvudförhandling från åklagaren vid erkänt brott. Frågan är om vi inte kan snabba upp det och därmed få vinster för alla inblandade. Allt från misstänkta till målsäganden till rättsväsendet själva, som möjligtvis får anpassa sig lite mer utifrån hur ordningspolisen arbetar. Det vill säga, man kanske får vara beredd att i domstolarna ta en tisdag morgon, vad har hänt de senaste dygnen, och sen så får man helt enkelt sätta ut de målen till förhandling under veckan.
Men det måste ju också vara bra, det måste ju finnas vinster för domstolen också. Det måste ju vara en balansfråga, som de alltid pratar om, att ju färre mål man har som ligger på vänt, desto bättre är det och lättare att hålla ordning på ekonomin och det blir billigare. Så att jag, alltså bortsett från det här med att risken finns att folk börjar erkänna brott som de inte har begått, så ser jag inga problem överhuvudtaget med det här.
Nej, jag är nog benägen att hålla med där, förutsatt att en försvarare förordnas och får möjlighet att bemöta det, om det då inte är så att personen erkänner samtliga brottsmisstankar och sådär, så är väl det här ett jättebra sätt att snabbt få undan enklare mål.
Sen tycker jag, apropå det här målet, att jag skulle vilja hylla Lennart Strines vid Malmö tingsrätt, chefsrådman, som är en flitig twittrare och som faktiskt twittrar ut den här typen av saker som är väldigt användbart för oss som journalister, men det är även folkbildande. Jag tycker att det är, sånt här är väldigt bra.
Fast Dagens Juridik är ju det folkets förlängda arm inom juridikens värld, och när vi snappar upp sånt här så ska vi naturligtvis skriva om det. Och nu sitter vi här och pratar om det. Kanske så får andra av våra lyssnare att reagera som har makt över den här typen av verksamhet. Och kanske så kommer vi inom kort att se att de här långa handläggningstiderna som vi med jämna mellanrum rapporterar om, JO kritiserar med jämna mellanrum domstolar för att det har tagit år att sätta ut enklare mål till förhandling. Kan vi få det in på ett löpande band schema utan att störa ut rättssäkerheten, så vore det väl utmärkt.
Kanske skulle vi till och med kunna ha någon form av snabbdomstol, en domstol som tar sig an de här enkla ärendena. Vi skiljer ut det. Skulle det kunna vara någonting? Vad säger ni?
Ja, jag tycker det låter jättebra. Alltså, det är väl en motsvarande jourdomstol liksom.
Det har de ju i USA till viss del. Jag kan inte uttala mig om hur det fungerar, men det har funnits väldigt länge, den här klassiska i New York på Manhattan där man dömer av småmål, och som jag har förstått det så är det lite plea bargain-principen också, att ja, vi kommer överens här, du vet att du har gjort det här och du ska ha si och så mycket i straff, va? Punkt slut, och så går man vidare i livet, va?
Ja, det låter väl som ett strafföreläggande ungefär.
Ungefär som ett strafföreläggande som man i Sverige kan göra upp med åklagaren under administrativa och därmed byråkratiska former.
Det kan vara så att Dagens Juridik alltså nu har löst mycket av balansproblemet inom domstolarna. Så att vi säger varsågoda.
Så kan det vara. Tack för att ni har lyssnat på Dagens Juridikpodden den här veckan. Nästa vecka är vi tillbaka med nya, friska, aktuella ärenden. Tack.
Tack.